Nu börjar vi föreläsningen. Som ni vet, när det gäller kultiveringsmetoder finns förutom buddha-läran och Tao-läran också andra kultiveringsmetoder. Naturligtvis, i fråga om kultiveringsmetoder finns det strängt taget två huvudläror. Den ena är buddha-lärans kultivering och den andra är Tao-lärans kultivering. Många av religionerna tillhör buddha-lärans system och många tillhör Tao-lärans system. Men de är inte buddhismen. Och inte heller är de den lärans religioner. Men i fråga om system så tillhör de samma system. Det finns också ett annat system kallat den ovanliga skolans kultivering. Dess kultiveringsmetoder är mycket säregna. I ett visst avseende är de ofta helt unika, för de har en mycket säregen sida, så i det avseendet är de... Hur ska jag säga? De är mycket kraftfulla. Men bland vanliga människor förstår man dem inte, och de ses mycket sällan. Särskilt människor inom religionerna, buddhister eller daoister, kallar ofta dessa människor för en icke-upprätt lära och en klumpig väg, eller pangmenzodao. Det är så benämningen pangmenzodao kom till. Faktiskt betyder inte pangmenzodao att det är en heretisk väg eller icke-upprätt väg. De kallar sig själva den ovanliga skolans kultiveringsmetoder. Den är inte qimendunjia eller trolldom. Det är två helt skilda saker. Den ovanliga skolans kultiveringsmetoder som vi talar om är rätt så talrika. Varför säger vi att de inte är heretiska metoder? Nu för tiden förstås vanligen benämningen pangmenzodao som en heretisk skola och en sidoväg. Faktum är att i gamla tider hade det inte den betydelsen. Det hade en nedsättande betydelse, men inte en negativ betydelse. Kultiverarna av den ovanliga skolans kultiveringsmetoder har också stränga qingqing-krav eller moralkrav på sig, och de flesta av dem kultiverar enlighet med Tai Chi-teorin. Så de upplyses alla till Jian, eller sanning. Så eftersom de kontrollerar sig själva i enlighet med stränga Qingqing-krav så kan man inte säga att de tillhör en heretisk metod, eller hur? Eftersom universums egenskap är måttstocken för att bedöma gott och ont så är det inte upp till buddha-läran eller Tao-läran att döma. Buddha-läran och Tao-läran blev upprätta eller ortodoxa metoder bara för att de anpassade sig till universums egenskap. Så om andra kultiveringsmetoder också anpassar sig till universums egenskap så är de också upprätta metoder. Det är bara det att deras kultiveringsmetoder är säregna och inte begränsade till vad som nu finns inom buddha-läran och Tao-läran. Så deras kultivering är ofta något svårare. När de väljer lärjungar måste de välja de mycket, mycket bra lärjungarna innan de kan överföra sin undervisning. Som regel kan de bara välja en person under en väldigt lång historisk tid. Vanligtvis är det så. Då tänker kanske en del, vad blir de i framtiden? De tillhör inte Buddha och tillhör inte heller Tao. De tillhör, för buddhorna, som det förklarades inom religionerna så har varje Tathagata eller Buddha på lägsta buddhanivån herravälde över ett himmelskt rike, eller vad vi kallar ett enhetligt paradis. Varje Tathagata är herre över ett paradis, en värld. Så han kan rädda människor. Han har en sådan värld dit han kan föra de människor som han räddar. Medan de som tillhör den ovanliga skolans kultiveringsmetoder inte har någon värld. I själva verket har många stora daos inte heller sådana världar. Ofta håller de sig bara för sig själva på ett ställe. Eller också är de som vandrande odödliga. De går överallt. Ofta är det så. Förutom de upprätta metoderna, de genuina upprätta kultiveringsmetoderna, har det sedan urminnes tider fram tills idag också funnits onda metoder som har förts vidare. För gott och ont samexisterar i universum. Till och med inom samma levande varelse finns det både gott och ont. Så en del dåliga saker har också kommit fram och spridit sig. De saker som tillhör de onda metoderna är inte på så hög nivå. Men i en viss dimension, inom deras eget dimensionsfält, har de en viss gångstyrka. En viss nivå. För de tillåts existera så i sin dimension. Det finns två huvudaspekter av att utöva en ond metod. En är att göra det medvetet och en är att göra det omedvetet. Att medvetet utöva en ond metod betyder att man inte gör gott utan specialiserar sig på att göra dåliga saker. Och deras mästare säger till dem att göra så, att skada människor. Den här typen, de som lär ut detta offentligt, har vanligtvis ingen gång eller kultiveringsenergi. De har ingen gång, men de har karma. Deras karma blir enorm. När det finns mycket karma formar den också en sorts energi. Den har en väldigt hög täthet och kan hämma en vanlig människa. Den kan ha en effekt på en vanlig människas kropp. Så en del letar upp en qigongmästare för att få sina sjukdomar behandlade. Jag säger att det är mycket farligt. Om du råkar ut för en av dessa och han avger saker till din kropp så kan han undertrycka sjukdomen åt dig för stunden. Men det han har är karma. Så när du återvänder hem lider du ännu mer än förut. Du känner dig ännu sjukare än innan. De här sakerna skadar ofta människor. I viss mån kan de också använda den här svarta substansen till att stärka de övernaturliga förmågorna i den egna kroppen. De som är medfödda i kroppen. Så inom en mycket begränsad nivå, inom vanliga människors nivå, kan det ha en viss verkan. Men de där sakerna, eftersom deras karma växer sig större, är deras livslängd inte särskilt lång. Inga av de här människorna lever särskilt länge. Det finns också en annan variant. Den variant jag just nämnde, som hänger samman med att gott och ont samexisterar, är alltså en variant, men den existerar inte i det mänskliga samhället. När det gäller de vanliga utövarna av en ond metod, när qigong var som mest populär, kom också de där dåliga sakerna hit och de överförde det till en del människor och lärde ut det till vissa. De orsakade en stor oreda. Nu finns ingen av dem kvar eftersom de alla har rensats bort. Sen finns det också en del som utövar en ond metod omedvetet. Vad innebär det? Det betyder att de utövar en ond metod utan att vara medvetna om det. Ni vet, qigong är inte som fysisk träning där man kan öva hur man vill. Vad du än tänker på medan du tränar så spelar det ingen roll. Men när det gäller kultiveringssaker, om du obetänksamt tar in någon dålig tanke så kan det generera en del dåliga saker. Till exempel, under qigongövningen tänker en del omedvetet på något dåligt och det lägger faktiskt till många dåliga saker i deras gång. Ju starkare tanke, desto mer läggs till. Det här tillhör att utöva en ond metod omedvetet. Han utövar inte avsiktligt en ond metod. Han vill också utöva qigong, kanske för att bota sjukdomar. Eller också vill han kanske kultivera mot höga nivåer. Men vad han utövar är faktiskt en ond metod. Och det finns många sådana människor. Varför säger jag så? Tänk på det. Av de som övar qigong i parkerna eller i andra miljöer, hur många betonar dygd? Hur många tänker på att göra goda gärningar för andra och bevarar ett gott hjärta när de övar? Hur många sådana människor finns det? En del tänker till och med på mycket dåliga saker under övningen. Det är att utöva en ond metod omedvetet. Om du säger till en sån människa att han utövar en ond metod så kanske han inte ens erkänner det. Han skulle säga, jag blev undervisad av den och den stora qigongmästaren. Om den personen verkligen är en qigongmästare från en upprätt metod, har du betett dig utifrån vad han lärde dig om qingqing eller hjärtats natur, moral? Det har du inte. Så även om du utövar den där metoden, utvecklar du inte hans gång. Vad du utövar är onda, smutsiga, svarta saker och det utgör ingen metod. Så brukar det vara. Sen finns det en del människor, en del qigongmästare som gör dåliga saker och använder saker på låga nivåer, som att rita magiska tecken, recitera besvärjelser för att kommendera andar på låga nivåer till att göra onda gärningar och skada människor. Det finns många sådana saker. Det är också att utöva en ond metod. Alla dessa saker skadar både dem själva och andra. Men observera att de absolut inte har någon effekt på våra utövare. Det där lilla som de avger kan inte ens motsvara att fallen roterar ett varv. Det har ingen effekt alls. Och inte heller tillåter min farsen eller lagkropp, dem eller någon annan att göra de där sakerna. Men vi ska poängtera en sak. Du kan ha råkat ut för att någon skadade dig eller någon gjorde dig illa fysiskt eller du förlorade något. Kanske du behövde återbetala karma. Det är inte tillåtet att verkligen skada dig eller de saker som du själv har kultiverat fram. Ingen tillåts röra eller skada det som har utvecklats genom Falun Dafa-kultivering. De får inte gå förlorade, så oroa dig inte för det. När du stöter på sådana problem orsakades det kanske av karma. De är bara tillfälliga fenomen. Men när du stöter på något svårhanterligt, varför ropar du inte på mästaren? Varför kallar du inte på mästaren? I den stunden testar det inte också din tillit och din upplysning. Härnäst ska vi prata om en annan fråga, den om dubbelkultivering man-kvinna. Dubbelkultiveringen man-kvinna finns inte i vår metod och inte heller tillåter vi sån kultivering. Dubbelkultivering man-kvinna lärs ut i samhället och det finns qigongmästare som offentliggör det här. Faktiskt, om du frågar mig om du lär ut det här öppet i samhället så spelar det ingen roll om du är en qigongmästare. Jag skulle säga att det involverar folks moralfrågor eller till och med rättsliga frågor. Det är inte tillåtet att göra sånt här i samhället. Ni vet, dubbelkultivering man-kvinna kommer från tantrismen. De som verkligen använder det här är tantrismen, även kallad lamaismen. Men det förs vidare så här inom deras religion. De gör det här inom sin religion för att kultivera. Och till och med inom religionen lärs det ut i hemlighet och inte många andra tillåts känna till den. Bara när de lär upp lärjungar i hemlighet, när de undervisar på den höga nivån, kan de använda dessa saker. Så dubbelkultivering man-kvinna. På den tiden då tangtantrismen spreds till Kina så var det just för att den hade dubbelkultivering man-kvinna som den undertrycktes och drevs ut ur Kina. Det var därför den upphörde att existera här i Kina. Men i Tibet, där moralvärderingarna är mycket annorlunda än de i Kina, har den fortlevt. Men till och med där överförs den också bara inom den inre religiösa kretsen och i hemlighet. De kultiverar i hemlighet. Men nu för tiden har också en del qigongmästare börjat med dubbelkultivering man-kvinna. Och än konstigare är att Dao-läran också har gett sig in på kultivering man-kvinna. Och det är inte bara något som någon infört i modern tid. Den har använts av Dao-läran sedan Tang-dynastin. Men vi har sagt att även om historien är lång så har det alltid funnits skräp. Sen urminnes tider fram till idag. Bara för att den har nedärvt sedan Tang-dynastin betyder det inte att den är bra. Känner ni till syftet med dubbelkultivering man-kvinna? De vill uppnå balans mellan yin och yang. Samla yin för att stärka yang, samla yang för att stärka yin. Använda ömsesidig komplettering och ömsesidig kultivering för att uppnå målet med dubbelkultivering. Men enligt Dao-lärans teori, det må vara i det forna Kina eller någon annanstans, så har Dao-läran alltid lärt ut yin och yang. De anser att yin och yang redan existerar i människokroppen. Varför skulle de gå utanför för att samla det eller söka efter det utanför? Vissa inom Dao-läran betraktar människokroppens vänstra sida som yang och den högra som yin. Detta är ursprunget till talesättet, vänster sida manlig, höger sida kvinnlig. En del inom Dao-läran betraktar den övre delen av kroppen som yang och den nedre delen som yin. Det finns också de som ser baksidan som yang och framsidan som yin. Dessa påståenden är mycket välgrundade och mycket vetenskapliga. Så inom alla våra kultiveringsmetoder kan vi utveckla många intelligenta väsen och levande varelser i vår egen kropp. Dessa intelligenta väsen som vi pratar om är inte dåliga. Alla föremål har liv i andra dimensioner. De är alla levande. Organiska och oorganiska ämnen är likadana. Indelningen i organiskt och oorganiskt gjordes av dagens vetenskapsmän. Det är definitioner inom ramen för den nuvarande kunskapen. Så vi har sagt att Dao-läran lär ut att det inom ens egen kropp finns både yin och yang. Hur kan du samla det utifrån? Är det inte tillrört? Den riktiga dubbelkultiveringen man-kvinna tillhör faktiskt bara lamaismen. Sen urminnes tider i vårt land har tibetansk tantrism alltid varit väldigt kontroversiell inom buddhismen. De två har alltid motarbetat varandra. Från första början kallade alla den lamaism. Den kallades inte buddhism. Senare när namnen gick runt. Hur som helst, i modern tid känner folk inte längre till forna dagars motsättningar. Vi har också undersökt det, och deras kultiveringsmetoder kom faktiskt inte ursprungligen från människosläktet på planeten Jorden. Det är en kultiveringsmetod från en annan planet, så deras moralvärderingar är väldigt annorlunda än mänsklighetens. Så vi har nu kortfattat berättat för alla om den här situationen. En del har frågat mig, kan vi använda dubbelkultivering man-kvinna? Vi säger att kultivering kräver att man hänger sig åt en enda metod, så ni behöver inte fråga sånt mer. Faktiskt är dubbelkultivering man-kvinna inte så enkelt. Vad du vet är bara något ytligt. Deras hemliga kultivering fördes vidare enbart från mun till mun. Inget finns nedskrivet. Det går inte att utöva efter det som står i böcker. Detta får inte offentliggöras, så du kan inte utöva det. Äkta kultivering man-kvinna går inte att utöva utan att erhålla fa. Men du kan inte lättvindigt blanda in saker i en viss kultiveringsmetod. Det är så det förhåller sig. Sen finns det folk som lär ut offentligt. Tänk på det. En vanlig människa vill kanske inte kultivera, men på senare år populariserades qigong så man började lära ut dubbelkultivering man-kvinna. Jag säger att det är att fördärva folks moralstandard och förstöra. I stort sett bara agera ansvarslöst. För deras qingqing är inte så högt. I kultiveringen av lamaismen måste de nå en väldigt hög nivå för att kunna använda den. Det här är saker som bara kan användas på en mycket hög nivå. Men den här personen vill ge dem till vanliga människor. De har inte ens gett upp alla känslor och begär. Hur kan de kultivera? Om de använder den blir det ont. Håller det inte på att urarta? Det är problemet. Vi ska nu tala om kultivering av både kropp och själ. Alla dessa termer kommer från kultiveringsvärlden. Faktum är att jag nämnde kultivering av både kropp och själ redan när jag talade om att gå bortom de fem elementen. Det innebär att hög energimateria används för att ersätta de ursprungliga fysiska cellerna i kroppen. För att ersätta den ursprungliga köttsliga kroppen. Efter att dina fysiska celler har blivit fullständigt fyllda med hög energimateria kommer den successivt att ersätta dem, så de kommer inte att åldras så lätt. Eftersom hög energimaterian som samlats från andra dimensioner inte lyder under vår dimensions tidsfältsbegränsningar, så är den utom räckhåll för vår dimensions tidsfält och inte begränsad av det, så de åldras inte. Detta är grunden i undervisningen om kultivering av både kropp och själ. En del kultiveringsmetoder kan inte kultivera både kropp och själ, men de kan ändå förlänga livet. En del kanske tänker, hur kan de förlänga livet i andra metoder? Om de inte kultiverar kroppen, dör de då inte när tiden är inne för dem? Är inte ens liv förutbestämt? Jo, men det finns en annan fråga. Frågan om att gå ut ur den trefaldiga världen. Handlar det inte om att bryta igenom nivåer? Trots att hans metod inte kultiverar kroppen, om han kultiverade och gjorde genombrott till en nivå bortom den trefaldiga världen, då lyder han inte längre under begränsningarna inom den trefaldiga världen. Så också han kan förlänga sitt liv. Men eftersom han inte kultiverar kroppen, även om han kan leva länge, så åldras han allt mer och blir så gammal att han ser skrämmande ut. Det är vad som kommer att hända med honom. Det mest utmärkande för metoder med kultivering av både kropp och själ är att utövaren ser ung ut. Hans fysiska tillstånd är detsamma som hos en ung människa. Eftersom tiden är begränsad har vi bara talat kortfattat om detta. Härnäst ska vi tala lite om ett annat ämne, om att kultivera munnen. Några av våra elever gillar verkligen att sprida rykten och använder dem för att skryta med att de vet mycket. Det här har fått en del väldigt dåliga effekter. Det finns också människor som var ganska pratsamma tidigare. Bland vanliga människor tycker en del att om en person kan prata så är han imponerande. Men om någon inte ens kan tala särskilt bra, då är det som att det lätt blir till nackdel för dem. Jag säger att det är en vanlig människas mentalitet bland vanliga människor. Ni vet, förr i tiden fanns inom religionen ett talesätt. Att öppna munnen är karma. Så säger de ju för att de delar upp karma i bra karma och dålig karma. I själva verket är det de kallar bra karma vad vi kallar den vita substansen, dygd. De talade inte alls om gångdelen, de talade bara om det på det viset. Och dålig karma är vad vi kallar karma. Att öppna munnen är karma. De trodde på att inte generera karma. Varför? Därför att så fort någon tänker, om du vill säga något, behöver du då inte tanken för att styra din mun till att säga det? Kanske är då tanken, så fort den formats, ett litet fasthållande, skapad av ett litet fasthållande. Till exempel säger du, jag vill äta. Du är hungrig, så du vill äta. Det är ett fasthållande. Ett fasthållande i fråga om mat. Illustrera bara det här. Det här gäller under vanliga omständigheter. Mellan människor, så fort du öppnar munnen, så handlar det om vad du vill göra, vad du gillar att göra. När du säger det högt så orsakades det troligtvis av ett fasthållande. Så de sa att öppna munnen kan vara karma. Så förr i tiden avstod munkarna från att tala. Det vill säga att inte öppna munnen och inte säga någonting. Jag ska inte säga något på ett år eller ett halvår. Jag ska utöva självpåtagen tystnad. Många människor, många munkar gjorde detta förr i tiden. Kultiverare lägger nämligen inte vikt vid att samla dygd, utan vid att bevara dygd. Jag ska bevara den och inte förlora den. Medan samlandet av dygd, för dina goda gärningar kan inte längre bedömas utifrån vanliga människors standarder. Så om det du gjorde verkligen var bra eller ej, måste bedömas utifrån högre standarder. Alltså, eftersom om de inte kan avgöra dessa saker korrekt så upprätthåller de bara det tillstånd där de bevarar dygd. Så länge jag inte förlorar dygd så räcker det att se till att inga hinder skapas i min kultivering. Så en del kultiverade självpåtagen tystnad. Talar de inte inom buddhismen om kropp, mun och sinne? Om någon vill kultivera det, då kommer han inte att tala. Naturligtvis, i vår metod görs kultiveringen bland vanliga människor. Om du kultiverar i det vanliga mänskliga samhället, hur skulle du kunna fungera utan att tala? En del säger, jag jobbar som programpresentatör, hur skulle jag kunna undvika att tala? Självklart, på jobbet ska vi göra vad vi måste göra och säga vad vi måste säga. Om någon gör något dåligt och du som arbetsledare inte tar itu med det och inte säger något, då blir även goda människor lidande. Att inte stötta det upprätta och att inte straffa ondska, jag säger att det också är oacceptabelt. Så poängen är hur vi ska bedöma oss själva utifrån en utövare standard och bedöma vad som bör och inte bör sägas. Självklart skulle det inte fungera om vi inte talade. För när vi sprider den upprätta fa, säger jag, är inte det att göra något ännu bättre. Så vi måste tala. Men när vi talar måste vi vara noga med att inte säga saker som kan skada sammanhållningen i samhället. Skapa inga konflikter och utveckla inga fasthållanden. För de ord som skapades av fasthållandena kan såra människor eller till och med sabotera dafa. Jag diskuterade den här frågan i korthet. Det var allt om detta. Härnäst ska vi tala om en annan fråga. Frågan om varför det finns ett fält på Buddha-statyer. Varför finns det ett fält på en Buddha-staty? En del säger att det är ett energifält som har blivit kvar efter att munkarna har reciterat skrifter inför den. Vissa säger att det är kvar från att människor dyrkat buddhan. Jag säger att det inte behöver vara så. För när de reciterat skrifter sprider sig energin från deras kroppar och detsamma gäller när de dyrkar buddhan. Så varför finns fältet enbart på buddhastatyn? Vad vi har sett är följande. Faktiskt är det så att när någon har nått en mycket hög nivå i kultiveringen, bortom den trefaldiga världen, när han har erhållit en viss go-away eller fruktposition, så utvecklar han fashen. Och dessa fashen ser likadana ut som personen själv, men de är helt upplåsta. Det är de för att någon som gör saker bland vanliga människor inte kan vara helt upplåst. Om han var helt upplåst, skulle det vara omöjligt för honom att göra saker. En del frågar mig, lärare, vet ni vad jag tänker? Jag tänker inte bry mig om att känna av vad du tänker. Om jag skulle känna av vad du tänker, vad alla tänker, så skulle jag inte rädda er. Mänskliga tankar är mycket dåliga. Du tycker att en del av dina tankar är riktigt bra, men bedömda med min standard så är de verkligen dåliga. Alltså kan vi inte gå omkring och känna av sådana saker. Vi till och med låser dem för att inte komma i kontakt med sådana saker. Men farsen kan göra det här. De kan manifestera mäktiga gudomliga krafter och de kan göra vad som helst. I själva verket är fältet på en buddhastaty där för att det finns en farsen där. Om det finns en farsen där så har buddhastatyn ett fält eftersom man har energi. Så när en del människor övar igång framför en buddhastaty känner de så fort de ställer sig där en kraft som trycker dem bakåt och får dem att backa. Faktiskt beror det här fältet på att det finns en farsen där. Men allt eftersom mänsklighetens moral glider neråt har allting förändrats i det mänskliga samhället. Till och med statyer och skulpturer av buddhor har genomgått förändringar. Vilka förändringar? På en del buddhastatyer finns överhuvudtaget ingen upplyst farsen. Inte heller har de genomgått Kai Guang eller något annat för att bjuda in en upplyst farsen. På tal om Kai Guang så ska jag tala om varför det finns en farsen på buddhastatyn. Inom buddhismen är det inte så att den redan har en farsen när den har tillverkats i en fabrik. Den har ingenting. Först efter att buddhastatyn har genomgått Kai Guang kan det finnas en farsen på den. Annars är den, som jag ser det, bara ett konstverk. Först efter Kai Guang kan det finnas en farsen på den. Hur gör de Kai Guang på en buddhastaty? Inom religionerna håller de en religiös ceremoni. Många munkar går in i en hall i templet och reciterar skrifter och bjuder helhjärtat in en upplyst farsen. Det är vad som krävs för detta. Nu för tiden vet munkar förstås inte längre vad Kai Guang är. Allt de vet är hur man håller en sådan ceremoni. Sen tror de att den har genomgått Kai Guang. Men en del människor verkar inte riktigt kunna förklara syftet med Kai Guang. Det är faktiskt bara att bjuda in en upplyst svarsen. Eftersom det de sänder ut är uppriktiga, upprätta tankar och att de reciterar skrifterna kan de bjuda in en upplyst svarsen. Då har statyn blivit hans farsens staty. Eftersom han har fått en fysisk kropp i världen kan han hjälpa människor att göra goda gärningar. Människor kan uppriktigt ångra sig inför honom och bli goda människor. Det är huvudsyftet. Men nu för tiden finns det ett problem. Många gör inte Kai Guang på sina buddhastatyer. De bara sätter dem på ett helgonaltare och börjar bränna rökelse för dem. Det är väldigt farligt. Många människors buddhastatyer har genomgått Kai Guang-ceremonin, men de människorna kunde inte utföra Kai Guang. Många låter dessutom qigongmästare göra Kai Guang. Jag säger att för närvarande kan inte en enda qigongmästare göra Kai Guang. Många qigongmästare är falska. De har futi, en vidhäftande varelse. Så varför har statyn energi? För att futi också satte sig fast på den. Det är mycket farligt. Om du dyrkar den som din mästare så blir det riktigt illa. En del går till templet. Till och med där har en del buddhastatyer inte genomgått Kai Guang. De ber till buddhastatyer i templet eller i hemmet och ber om pengar. De dyrkar dem och märker att det verkligen ger dem pengar så de tycker att det fungerar rätt bra. Och intill sådana statyer finns det skyltar med texten "Alla dina önskningar kommer att uppfyllas". Och alla tycker att det är mycket bra och säger "Hjälper inte Buddha oss att tjäna pengar?" Och ändå säger du att Buddha inte hjälper oss att tjäna en förmögenhet. Men det där är ingen Buddha. Dessa onda saker med en skylt där det står "Alla dina önskningar kommer att uppfyllas" är vanligtvis rävar. Det är mycket skrämmande. Men den hjälper inte gratis. Den har villkor och ett pris. Om du övar qigong och din kropp är rätt bra så kommer den och besitter dig. Den kan inte hjälpa dig. Den har inte så stor kraft. Så vad gör den? Den kan omvandla din karma. Om du inte vill bli sjuk så gör den dina släktingar eller vänner sjuka. Om du inte blir sjuk, låt dina yngre eller äldre syskon bli det. Du vill tjäna pengar? Varifrån kommer de? Den tar pengar från någon i din familj och ger dem till dig. Den kommer inte att... Sen finns det en del... Den här situationen är mycket skrämmande. Sen finns det också en annan situation... där det på många av Buddha-statyerna inte finns något foti, men det finns ingen upplyst heller. När de dyrkas utvecklar de successivt en Buddha, en Dao eller en Gud genom denna dyrkan. Ni vet, nu för tiden dyrkar människor den här guden Guan Gong. De säger att Guan Gong är pengaguden. Faktiskt kom han till genom dyrkan. Människor skapade honom genom dyrkan. Guan Gong är inte alls pengaguden. Han skapades genom människors dyrkan. Det ryktas att Guan Gong hjälpte någon att bli förmögen, så han sätter också en på altaret och hon sätter också en på altaret, så han blir till pengaguden. Vad handlar det här om? För det finns ingenting på Buddha-statyn eller skulpturen. Mänskliga tankar är materia, vilket forskarna nu har upptäckt. Inom qigong sägs det nu att tankar är energi. De är materia. När en vanlig människas tankar sänds ut är de flyktiga och skingras inom kort. Men om man fokuserar sin tanke på att sända ut den mot någonting så blir den kvar väldigt länge. Om en Buddha-staty inte har genomgått Kai Guang och de går och dyrkar den så kan följande problem uppkomma. Den första som dyrkar den är det mest avgörande. Tänk allihop, hur många ber nu för tiden till Buddha och säger "Jag vill kultivera och erhålla Zhenghua, den upprätta frukten. Jag ber dig, ge mig styrka, ge mig din välsignelse. Jag måste erhålla Zhenghua." Hur många, inklusive munkar, tänker så när de ber till en Buddha? Många människor ber "Hjälp mig tjäna en förmögenhet. Hjälp någon i min familj att undvika en katastrof." Till och med en del munkar tänker fortfarande på familjen. De sex världsliga rötterna har inte blivit kapade. Låt säga att någon vill tjäna pengar. Tänk allihop, så fort han börjar dyrka blir det förskräckligt. Varför? För att från hans hjärna, från den koncentrerade tanken i den, sänds det ut en hjärnstruktur som vill tjäna pengar. Den har en komplett hjärnas form, men den tänker på pengar. Och den skickas till Buddha-bilden. I andra dimensioner kan föremål bli stora eller små. Det är inte som våra kroppar som har en fast storlek. Faktiskt har människokroppen inte heller en fast storlek. Du vet bara inte om det. Om universum krymper och blir väldigt litet så krymper alla föremål i universum lika mycket. Till och med förstoringen genom ett förstoringsglas blir mindre så du märker inte att det har krympt. När universum blir större blir alla föremål i det lika mycket större. Så du märker inte att universum har blivit större. Alltså är storleken inte helt fast. Så dessa saker kan ändra storlek i andra dimensioner. De sätter sig på Buddha-statyns huvud, så Buddha-statyn har nu ett sinne. Men det sinnet är ute efter pengar. Sen, förutom den första personen, så kommer andra för att dyrka. Han själv kommer också ofta för att dyrka, och med tiden skapar denna dyrkan en kropp åt statyn. För vanliga människors kroppar har också en aura, de har också lite av väldigt svag energi. Särskilt om en qigong-utövare eller en kultiverare går dit för att dyrka så ger han den energi och den blir allt större tills den är komplett. Så det här formar en påtaglig kropp som är likadan som Buddha-statyn. Om det är en Bodhisattva Guanyin-staty så skapar din dyrkan en falsk Bodhisattva Guanyin. Om det är en Buddha Amitabha-staty så skapar din dyrkan en falsk Buddha Amitabha. Så farligt är det. Men det är inte den verkliga Buddha Amitabha och det är inte Bodhisattva Guanyins farsen. Den skapades av din egen dyrkan. Den ser ut som en Buddha eller Bodhisattva, men dess hjärna är ute efter pengar. För den är en levande varelse skapad på en låg nivå med låg energi. Men den är inte vilse i illusionen som vanliga människor, så den kan se några principer som inte kan ses bland vanliga människor. Därför vågar den inte skada människor lättvindigt. Så vad gör den? Människor tror väldigt hängivet på den som en bodhisattva, så den gör en del goda gärningar, men den gör dem inte gratis. Eftersom den skapades på låg nivå har den inte en Buddhas natur. Så människor går och ber till den: snälla välsigna mig, välsigna min familj så att mitt barn tillfrisknar. Bra, jag ska välsigna dig så att han tillfrisknar, men du måste lägga pengar i mitt skrin. Om du gör det kommer barnet att tillfriskna. Om du inte gör det så blir han inte bättre. Om du lägger i mer pengar så tillfrisknar han snabbare. Den gör sådana saker. Någon ber: hjälp mig att tjäna en förmögenhet. Jag vill bli rik och njuta av det goda livet. Okej, du vill tjäna pengar, okej. Du utövar qigong och har lite elixir där, men det har inte jag. Jag tar elixiret. Så den tar det. Jag kan inte bara hjälpa dig gratis. Jag ger dig pengar, så du måste ge mig något också. Rättvist byte, utan förlust, ingen vinst. Eller ge mig lite av din gång. Fast en gång inte kan läggas till, så kan den omvandla den till andra saker, till någon användbar energi. Sen ger den dig pengar. Hur? Den kan till exempel få dig att snubbla och hitta en plånbok. Eller också får du en större bonus på jobbet. På något sätt får du lite pengar. Den gör sådana saker. Och sen är den största faran med de här sakerna: om du är lekmannabuddhist, om du är munk eller daoistpräst, om du dyrkar den, så får det allvarliga konsekvenser. När du tar den som din mästare, så tar den hand om dig och kontrollerar dig. När du är väldigt hängiven tar den hand om dig. Den arrangerar hur du övar gång. Men hur du än övar så blir du aldrig lika hög som den. Och den själv är inte hög. Den arrangerar hur du övar. Men hur du än kultiverar, tar den som din mästare, uppriktigt vill göra gott och kultivera ditt hjärta, så kommer ingen där uppe att ta emot dig. Ingen vill ha dig. Varje skola har sin egen kultiveringsmetod, en metod för att rädda människor. Du tillhör ingen skola, så ingen vill ha dig. Och dessutom har du utvecklats i kultiveringen av den här anden på låg nivå. Så vad händer när du har dött? En del har sett det. Det finns en Buddha som kommer till templet och leder en grupp munkar. En grupp kommer idag och en annan imorgon. En del ser att de ofta är i templet. Vilka är de? Det är just den här gruppen. Efter att någon har dött, eller gått bort som de säger, tycker han själv att han verkar ha erhållit Dao. Men i själva verket har den gått över dit där den är. Den kontrollerar dem och leder runt dem i grupper. Det har blivit så här för att så som mänskligheten har utvecklats fram tills idag, när den mänskliga moralen degenereras, så degenereras också allt annat. Och orsaken är människors fasthållanden. Alltihop är orsakat av deras egen karma. Hade inte Sakyamuni rätt när han kallade den här tiden slutarmatiden? Munkarna har svårt att rädda sig själva, för att inte tala om att rädda andra. Det är verkligen så här. Det är ytterst komplicerat. Det jag just pratade om kunde inte förbigås, för många människor kommer att dyrka buddhastatyer och göra andra liknande saker, så det här måste diskuteras. Nu ska vi ta upp en annan fråga inom kultiveringsvärlden. Särskilt inom qigong och även inom en del av daolärans små världsliga vägar. Nyss talade jag om de saker som utvecklats genom människors styrkan. De betraktas också som jordiska buddhor och jordiska daos. Jordiska buddhor och jordiska daos. En del av dem har också kommit hit och finns bland vanliga människor. De tycker att de är rätt bra. I själva verket är de jordiska buddhor och jordiska daos utan guowei eller fruktstatus. De har till och med namn, den och den buddhan. De kan till och med ha namn, men i själva verket är de ingenting. Härnäst ska vi tala om något som kallas Zhuyou-disciplinen eller trolldomsbehandling. Det är något som används inom den världsliga buddhalärans och den världsliga daolärans småvägar. Som ni vet finns något som kallas den världsliga daolärans småvägar. Vilka världsliga småvägar? De är klädda som daomästare, men vad de gör är att rita magiska tecken varken driva bort ont, behandla sjukdomar eller utöva spådom eller feng shui. De kan inte kultivera och inte lyckas med kultivering. Deras principer är på den lägsta nivån av daolärans saker. De har själva ingen energi, men de kommenderar en del andar på låg nivå att komma och hjälpa dem att göra saker, så de ritar magiska tecken. Det är vad ritandet av magiska tecken är till för. De reciterar också besvärjelser med mera. Jojo-disciplinen tillhör också den sortens saker, men den kan också behandla sjukdomar för vanliga människor. Oavsett vad som faktiskt sändes ut i kroppen, så vad en vanlig människa bryr sig om är att smärtan verkligen lättades tillfälligt. Det här anses därför vara att behandla sjukdomar. Det finns många metoder för behandling av sjukdomar i vårt land. I det forna Kina fanns det många metoder för sjukdomsbehandling och inte bara de tekniker som är kända nu inom kinesisk medicin. Nu för tiden har många saker kategoriserats som kinesisk medicin. Till exempel sånt som akupressur, tuina, reponering av frakturer, örtmedicin, massage och akupunktur. Sen finns det också sjukdomsbehandling med qigong. Samt jujo-disciplinen. När de kategoriserades delades de in i discipliner. Bland metoderna för sjukdomsbehandling i det forna Kina ansågs den här jujo-disciplinen vara den trettonde disciplinen. Så dess fullständiga namn är jujo den trettonde disciplinen. Dess behandlingsmetoder är främst sånt som att recitera besvärjelser, den sortens saker, att bränna papper, bränna rökelse, rita magiska tecken med mera. För några år sedan, när qigong populariserades, så var det en hel del människor som sysslade med dessa saker. Därför kultiverare är absolut förbjudna att använda det här. Vi bjuder inte in de där dåliga sakerna. Genuin kultivering tillåter inte användandet av sådana saker. Vanligtvis är deras behandlingsmetoder rätt unika. Jag ger ofta följande exempel. Säg att någon har en böld i ansiktet. Hur skulle de behandla den? De skulle ta en pensel, doppa den i cinnober, det vill säga det där röda färgämnet. Rita en cirkel på marken, rita ett kors inuti cirkeln och sen säga till dig att ställa dig mitt i korset vänd mot öster. De är daoister, så de ska stå vända mot öster. På den låga Dao-nivån sägs att Buddha är i väst och Dao är i öst. I själva verket är det inte så. Det är bara ett daoistiskt talesätt på låg nivå. Så de ritar cirklar i personens ansikte och skanderar samtidigt besvärjelser. De fortsätter att skandera och till slut rör de bölden med penselspetsen och säger: okej, den är botad. Du rör vid den, det gör inte längre lika ont och den verkar ha blivit mindre. Det kan alltså ha en viss helande effekt. Eller till exempel, du kanske säger: jag har ont i armen, den känns inte bra. Han säger: jag ska få din sjukdom att komma ut ur den här högopunkten, en akupunkt i handen. Hur kommer den ut? Jag ska blåsa en munfull luft in i din högopunkt. Sträck ut armarna. Först reciterar han besvärjelser och fortsätter recitera besvärjelser och blåser sedan en munfull luft in i högopunkten. Och du känner luften gå igenom dina armar. Det är ganska bra, det gör inte lika ont. Så de där metoderna kan ha en viss effekt på sådana mindre sjukdomar. Men varför kan inte du använda det? Folk vet inte hur det fungerar och bryr sig egentligen inte. De fick lite lindring och det räcker för dem, men inte för utövare. Vi måste behålla kroppen ren och ständigt stiga uppåt mot högre nivåer. Så vi kan inte bjuda in de där sakerna. I själva verket fungerar allt det här genom att de använder andar på låg nivå och sådana där röriga saker för att behandla sjukdomar. Det här kallas jujo-disciplinen. Vi har nämnt det för er alla, för när ni kultiverar finns det en massa sådana saker. På tal om detta ska jag göra en utvikning. Det finns dansande shamaner i norra Kina och i söder finns det häxor och trollkarlar och andra sådana saker. Ingen av dem räknas till qigong-kategorin. För i genuin kultivering måste du lita till dig själv för att kultivera dina egna saker. Uppnå dina egna saker, men de gör inte det. Allt de gör är att recitera besvärjelser för att bjuda in en del dåliga saker. Det är allt. Eftersom de där sakerna också har energi, så de själva har ingen energi, men de där dåliga sakerna som de bjöd in har energi, så de kan behandla sjukdomar. Annars som när det gäller foti, varför drar människor på sig foti? För att foti också kan behandla sjukdomar. Det där foti, det där djuret, har också övernaturliga förmågor, så det lurar människor. Vi ska kortfattat tala om en annan fråga. När elever deltar i våra Falun Gong-kurser eller när det anordnas andra Falun Gong-aktiviteter, tvinga inte kritiskt sjuka människor att delta i våra kurser. För de kommer enbart för sina sjukdomar. Nyss skrev någon ett meddelande där han fortfarande outtalat bad mig behandla hans sjukdomar. Han sa, lärare, under flera tidigare föreläsningar löste ni upp min karma åt mig, men nu har jag fortfarande obehag både här och här. Allt uppstår skrivet mellan raderna. Om du så bara skrev ett streck skulle jag veta vad du har i kikaren. Det betyder att du inte kan släppa de här sakerna. Så om en kritisk sjuk person inte kan släppa det, då är hans liv i fara hela tiden. För ingen tar hand om honom. Här under påverkan från energifältet kan det bli ännu outhärdligare för honom, så det är mycket farligt. Notera det här allihop. Om något händer honom så kommer han att orsaka oss stor skada i onödan. Att skydda Falun Gongs rykte är varje Falun Gong-lärjunges plikt, för du är också en Falun Gong-kultiverare. Och dra inte heller hit folk för att ta hand om deras foti och säg, mästare Li kan ta hand om foti, bara han kan fixa det. Gå och be honom. Att dra hit folk från 100 mil bort och få dem att be mig göra det. Jag är inte här för att lösa de här problemen åt dig. Bakom alla de där sakerna ligger en karmisk orsak. Jag kan inte obehindrat göra det här för dig. Här tar vi endast hand om kultiverare. En del säger, ta bort det från mig och sen ska jag kultivera. Det finns inga förhandsvillkor för kultivering. Du måste kultivera villkorslöst. Det är oacceptabelt att ha förhandsvillkor. Sen finns det också en del människor, en del elever. Om andra inte vill anmäla sig till kursen, dra inte hit dem. Vi har detta förbehåll. Om någon som är kritiskt sjuk inte mår bra under vår föreläsning, åk då till sjukhuset omedelbart. Vi behandlar inte någons sjukdomar här med händerna. Vi håller kurs här. Vi lär bara ut fa. Eftersom tiden är begränsad är det allt jag ska säga. Härnäst ska jag... Om en stund ska vi lära oss den tredje övningen. Så låt mig berätta om den tredje övningen och sen tar vi rast. Den tredje övningen kallas... genomträngande av de två kosmiska ytterligheterna. Vad betyder det? Ni vet, en del metoder lär ut att samla det himmelska yang-qi och att samla det jordiska yin-qi. I vår metod använder vi principen för kosmisk utveckling, universums egenskap zhen shan ren, som direkt vägledning i vår utövning. Vi övar en sådan enorm sak. Så vad då himmelskt yang och jordiskt yin? Det perspektivet är helt enkelt för litet. Vårt genomträngande av de två ytterligheterna betyder att vi når universums två ytterligheter och använder energin mellan de två kosmiska ytterligheterna till att tränga igenom vår kropp. Det är vad det betyder. Men hur stort är detta universum? Om det ses utifrån mänskligt tänkande, med mänskliga föreställningar, så är det helt enkelt ofattbart. Inte ens om du satt där och tänkte en hel dag skulle du komma till slutet av hur stort det är. Så genuin kultivering är utan avsikt, wu wei. Det finns inga som helst tankeaktiviteter. Vi talar inte om tanke. Kanske skrev vi i boken om att fokusera lätt på handflatorna. Det betyder att när du gör rörelserna ska du vara medveten om vad du gör. Annars, om du inte ens vet vad dina händer gör, så blir det oreda. Men det finns inga tankeaktiviteter. Så när du gör rörelserna för genomträngande av de två ytterligheterna behöver du bara göra rörelserna. Medan de mekanismer som jag planterar i dig kan ha följande effekt. På ett ögonblick når de mycket, mycket långt och på ett ögonblick tar de energin tillbaka. De färdas i en mycket snabb dimension, så de är inte begränsade av den här mycket långsamma dimensionen. De går och kommer på ett ögonblick. Allt du behöver göra är att utföra rörelserna och mekanismen, gång, kommer själv att ha den här effekten. När dina händer rör sig kanske du upptäcker en slags känsla, ett slags svävande händer. För det finns en energimekanism som rör sig. När du vill göra den här övningen så sätter energimekanismen igång. Din hand svävar upp naturligt och följer automatiskt mekanismen. Någon som just börjat öva måste vara mycket känslig för att upptäcka den. Men efter ett tag kommer han att kunna känna den. Alla kommer att känna den. Händerna bara svävar upp och ner av sig själva. Så det gör inget om dina rörelser inte är exakta. Successivt kommer mekanismen att rätta dig. Men i början ska vi göra det så rätt vi kan. Låt inte mekanismen hamna fel, för varför gör du rörelserna och gör gångövningar? Eftersom vi kan tränga igenom de två ytterligheterna, betyder det då att vi inte behöver göra rörelserna? Nej, så är det inte. Våra övningsrörelser skiljer sig från stärkandet av gudomliga förmågor och övernaturliga förmågor hos alla andra metoder också i ett annat avseende. Alla våra magiska saker utvecklas automatiskt, så våra rörelser används bara för att stärka dina energimekanismer, stärka dem. När mekanismerna har formats, även om du inte gör genomträngandet av de två ytterligheterna, så sker genomträngandet av de två ytterligheterna precis hela tiden. Mekanismen är igång, så när du gör övningen befäster du den bara, stärker den, eftersom händerna avger energi. Nyckelpunkterna för den här övningen är detsamma som för de tidigare övningarna. Fötterna axelbrett isär står naturligt. Det finns inga sträckrörelser. Det är precis samma ställning som när man håller hjulet. Den är avspänd. Bara armarna rör sig, benen rör sig inte. Kroppen hålls avspänd, avspänd men inte slapp. Tungan är mot hårda gommen, lämnat mellanrum mellan tänderna och munnen är lätt stängd. När man övar alla fem övningarna ska man blunda. Självklart, när du håller på och lär dig, blunda inte, annars kan du inte se. Dina handrörelser måste ha samma takt som när vi lär ut det. Den takt som lärs ut är ungefär densamma som hastigheten på mitt videoband. Naturligtvis, att säga att det måste vara absolut exakt och inte ens avvika med 0,0 sekunder eller så, det betonar vi inte. Det är inte viktigt i sig. Den här falun, denna vår falun ser ut så här. Antagligen har alla kursmaterialet i sin hand. På omslaget av vår bok finns en falunbild som ser ut så här. Denna falun, dess uppbyggnad är ytterst komplex. På ytan ser den inte särskilt invecklad ut. Vi har bara gjort den till en sorts... Vi har använt en del symboler som en sorts emblem, som vårt falunemblem. I själva verket är den ytterst komplex sak. Den är mycket komplex och på varje nivå har den olika strukturer. Eftersom vår falungong utövas enligt universums utvecklingsprinciper så är dess uppbyggnad också utformad enligt denna sorts form på universum. Men på ytan är det mycket enkel. Till exempel, hela denna falun, hela detta ting roterar. Den är i rörelse. Den rör sig som en helhet och roterar. Faluns mitt roterar, det vill säga mitten, den här röda delen, roterar. Taiji-tecknen, de fyra taiji, roterar också. De fyra svastikorna är likadana. De är jämnt fördelade. Under Tang-dynastin kallade de den för Wanzi-symbolen. Det kinesiska tecknet för 10 000. Innan dess kallades den för lycka och tur. Varför är det så här? Därför att universum är i rörelse. Universum har fyra sidor eller åtta riktningar. Åtta riktningar plus det som är ovanför och under mitten utgör de 10 riktningarnas värld. Det här är Buddha-lärans syn på universum. Dess förståelse när det gäller universum. Det vill säga, i detta universum, i de 10 riktningarnas värld, är alla galaxer i 10 riktningar i rörelse och roterar. Så är det. Därför kan de av oss som har övernaturliga förmågor se att den verkligen är i rörelse. Mitten representerar vår vintergata. Den har en sån betydelse. Så den är också i rörelse och roterar också. Det är den sortens situation där allting rör sig, allting roterar. När vi är av buddha-läran, varför finns då Dao-lärans tai chi här inne? Varför finns också tai chi där? För att, som alla vet, så är denna fas som vi sprider idag redan mycket omfattande. Den sprids i enlighet med universums högsta buddha-principer, zhen, shan, ren, sanning, medkänsla, tålamod. Tänk på det allihop, universums högsta egenskap. Inte ens Dao-läran går bortom zhen, shan, ren, och buddha-läran är också inom zhen, shan, ren. Vad vi talar om nu är en så enorm Dao, en så enorm fa i universum. Så utan Dao-läran kan den inte utgöra ett komplett universum. För i detta universum finns det bara de två huvudlärorna, buddha-läran och Dao-läran. De två huvudsakliga lärorna som tillhör buddha och Dao. Men kanske en del inte tror på det och säger, finns det inte också den här Jesus Kristus och Kinas konfucianism? Låt mig berätta för er att alla sådana upprätta religioner är... Konfucianismen betraktas som... När den klassificeras på höga nivåer tillhör den Dao-läran. I väst finns det en del religioner, en del upprätta religioner som tillhör buddha-läran när de klassificeras på en hög nivå. På en mycket hög nivå är den verkligt mystisk och fantastisk sak. Alltså finns det verkligen bara dessa två huvudläror. Varför finns då också två olika sorters tai chi? Med den här röda överdelen och svarta underdelen. Samt den här röda överdelen och blå underdelen. Därför att den stora Dao-kultiveringen är sån här och den ursprungliga tai chi är sån här med röd överdel och blå underdel. Den här med röd överdel och svart underdel tillhör den sortens Dao som vi känner till idag. Den sortens Dao som människorna känner till. De Dao som ursprungets värdnadsvärda gudomlighet har hand om har den här sortens form. I själva verket bildade Dao-läran aldrig religioner i en avlägsen forntid. Historiskt sett kultiverades den alltid i enskildhet, i ensamhet. Först senare i historien har det här fenomenet framträtt, den daoistiska religionen. I själva verket är den redan en sorts modifierad religion. Färgen på denna falun... Den här bakgrundsfärgen ändrar sig. Förutom de här symbolerna kommer den här bakgrundsfärgen, falluns bakgrundsfärg, att ändra sig. Varför har vi bestämt oss för de här färgerna och använder den som ett emblem? För att den här färgen är något ljusare och ser bra ut. Så vi har gjort den till ett emblem. I själva verket växlar den här bakgrundsfärgen. Röd, orange, gul, grön, blå, indigo, lila, färgad, färglös. Den ändrar sig. Så det finns många elever som säger, lärare, färgerna på den falun jag såg var inte så här. Den var vit, den hade ingen färg, eller den var röd, indigo, lila. Det stämmer, vad du såg var helt korrekt. I universum, inom universums dimensioner, ändrar den här sortens väldiga materia färg. Den har helt enkelt sådana färgväxlingar. Den har olika färger, olika slags materiell färg. En del kanske fortfarande undrar, det vill säga, människor som inte kan så mycket om religioner kan tänka, hur kommer det sig att den här saken i mitten för mig ser ut som Hitlers sak? Alla vet att vår mänsklighet redan hade erkänt den här symbolen vida omkring från Sakyamunis tid. I väst, före Sakyamuni, hade den också använts inom många religioner. Den här symbolen som jag har berättat för alla är i själva verket Buddhas symbol. Bara de som når Buddhas nivå har den, medan de som inte är på Buddhas nivå inte har den. Bara de där stora bodhisattvorna. En del stora bodhisattvor är redan högre än buddhor och har redan uppnått buddhanivån. Det är därför de också har den. Små bodhisattvor har de inte och inte heller arhats. Bara buddhor bär en sån här symbol. Om de överstiger Tathagatas nivå har de två sådana symboler på bröstet. Ju fler nivåer de överstiger, desto fler av dessa symboler har de. Människor i den nuvarande perioden med mänsklig civilisation hade erkänt den vid omkring för 2500 år sedan. Och Hitler och andra världskriget. Den där Hitler trädde fram för bara, för hur många år sedan? Inte mer än några årtionden sedan, eller hur? Han plagierade den. En del säger, om den här vinkeln skulle luta åt det här hållet, då skulle det vara Hitlers. Jag säger, inte nödvändigtvis. För den är något som snurrar, den roterar. Det är så det är. Du tittar på detta pappret. Vi tittar genom att använda våra köttsliga ögon, men den har också existensformer i många, många dimensioner. Därför säger jag att du inte ska föreställa dig hur de står i kö efter varandra och dess tjocklek. De saker som återspeglas inifrån den är verkligen mycket mystiska och fantastiska. Många elever har sett mycket, verkligen mycket. Jag säger att allt vad du såg var verkligt. Okej, härnäst ska vi börja lära oss övningarna.